podden avsnitt 134. Idag drömmer vi oss tillbaka till 80-talet, Palma Nova och Magaluf. Så häng med på en walk down the memory lane. Hej alla härliga Mallorca-podden-lyssnare och välkomna till det här avsnittet. Det är jag som är Katarina.
Och det är jag som är Helena. Och var är du någonstans, Katarina?
Ja, jag är på Mallorca förstås. 16 plusgrader, vindstilla, sol, mys på terrassen.
Ja, alltså det är precis som det ska vara. Och mars är ju inte så här, är inte jättesäker, solsäker månad. Men om det är skönt, då är det ju väldigt härligt.
Mm. Och du, var är du någonstans då?
Alltså jag är och klamrar mig fast i stolpar i Alperna. Vi är i italienska Alperna, i en liten by som heter Courmayeur. Och här åker man skidor på, du vet, de här jättehöga bergen. Alltså väldigt, väldigt, väldigt jättehöga berg. Och det är halt med skidor, ska du veta. Och sen då är det meningen att man ska åka ner på de här hala skidorna och stå upp hela vägen ända ner tills man kommer ner för backarna. Och det är jättesvårt, har jag upptäckt.
Ja. Jag har varit i Courmayeur några gånger. Det är väldigt, väldigt mysigt. Men precis som du säger, det är väldigt halt.
Ja, det är det verkligen.
Men du, vi har haft lite busväder på Mallorca också. Framförallt har det regnat och blåst en hel del.
Men jag har förstått det. Men det är lite så här varannan dags väder, eller?
Precis som det ska vara på våren. Och vi gjorde lite en utflykt förra veckan, Hans och jag, till San Bunjola.
Nämen, gud vad häftigt. Berätta.
Ja, alltså det är så vackert. Från det att man liksom stannar vid grinden och får, du vet, prata i en liten högtalare och tala om vem man är och att man har bokat ett rum och grinden öppnas och så åker man vidare någon kilometer ner till hotellet och utsikten är ljuvlig, byggnaden är fantastisk, inredningen är helt amazing.
Men gud, det låter ju som en dröm. Alltså verkligen som en dröm för så här romantisk weekend. Bara åka iväg några dagar och bara... Men visst är det, det här är ju Virgin Richard Bransons ställe, eller hur?
Ja, det är det. Och det är, ja men du vet, det är så här... Som moderna lyxhotell är, det är väldigt avslappnat. Det är ju inte de här livreklädda gamla herrarna med handduk på armen liksom, utan det är...
Nej, men som nästan skrämmer en liksom.
Nej, inte alls. Mm. Det är nästan lite så här dunk i ryggen trevligt.
Ja,
men
ja.
Ändå så är det så här, du vet, när vi kom med vår lilla Fiat 500 där och parkerade så man säger, låt väskorna vara i bilen, vi tar nycklarna, de kör iväg och parkerar bilen, bär upp väskorna på rummet, allting liksom ligger i garderoben när man kommer upp och det, under tiden har vi druckit ett glas kava inne på patio och sådär. Det är bara jättemysigt.
Packade de upp era väskor?
Nej, de packade inte upp väskorna, tack och lov. De satte in väskorna i garderoben. Men det roliga var att i vårt bagage då, där vi hade varsin liten weekendbag, så hade vi också en kasse med så här plastkassar i som vi har när vi åker och handlar.
Ja, just det.
Den hade han också burit upp på rummet.
Men det var ju väldigt snällt av honom.
Det var jättemysigt. Vi kom, den dagen när vi kom var det fint väder så då kunde vi liksom, de har en sån här hot tub, jättevarm härlig liten pool, där kunde vi ligga och dricka kava och titta på utsikten och sådär och äta gott och vandra och så och vara med på pilatesklasser och sånt där. Men dagen efter så var det fruktansvärt blåsigt och regnigt.
Ja, vad gjorde ni då?
Du kan tänka dig där också att det blåser och då, det märks när det blåser. Men då vi skulle ju åka hem så vi åt en riktigt härlig frukost och Hans och Pujol tog en regnig morgonpromenad innan vi gav oss iväg tillbaka till Palma.
Ja, okej. Men du, för att bo en weekend då på San Bunjola, då måste man spara lite pengar först, eller hur?
Nej, alltså inte om det är lite utanför säsong så är det inte så dyrt som många andra femstjärniga hotell faktiskt. Och nu berättade hon som är deputy hotel manager eller någonting sånt där. Hon var halvt isländska och halvt mallorquin. Ja, och hon berättade att de kommer att ha lite erbjudande till residenter.
Ah, vad härligt. Mm. Men det här måste jag berätta för Peter om, för att se om jag kan få honom att hugga.
Ja, men precis. Ja, det, nej, men det var jätteroligt. Sen har jag varit på stråkkonsert på Kasha Forum. Vet du, det som är inrymt i ett av de stora, riktigt gamla hotellen. Vet du var Kasha Forum ligger någonstans? Plaza, mitt emot Plaza Whaler är det, va?
Ja, eller, alltså det är inte där vid Plaza Mercato på andra sidan.
Jo, nej, det kan man säga för jag har varit också.
På, ja, jag har ju varit på en konferens där en gång. Ja, i det forumet.
Ja. Det stora torget heter väl Plaza Mercato och sen heter det lilla Plaza Whaler heter, är det det på andra sidan som heter det kanske?
Ja, just det. Ja, det har du alldeles rätt i. Det stämmer. Ja,
jag har inte varit där förut, men nu var vi där. Så nere i källaren har de en konsertlokal, så där var vi på stråkkonsert. Det var väldigt mysigt.
Ja.
Och sen har ju du och jag varit ute.
Ja, men gud vad vi hade kul. Det var ju jättetrevligt.
Och på ännu ett snyggt hotell.
Eller hur? Du kunde inte låta bli att fotografera, det märkte jag. Och det är då nya hotell Nobis. Nu är jag lite osäker på om det... Alltså det finns ju två hotell Nobis inne i samma kvarter då.
Det andra heter Nobis Concepción, för det ligger på Cayre Concepción.
Just det, och det här heter då bara hotell Nobis kan man tänka.
Mm.
Ja.
Och det var ju otroligt vackert.
Ja, väldigt vackert inrätt. Och vi satt i baren då tillsammans med Elisabeth från, alltså från Mallorca Nyheter. För detta Mallorca Nyheter kan man kanske säga då. Och vi drack lite bubbel där. Väldigt gott bubbel. Och den här baren är då, har då 9 meter i takhöjd. Det är helt otroligt. Och den här taket har de då fyllt med en gigantisk taklampa, som en glob som fyller upp det där. De har verkligen gått utanför ramarna när det gäller inredningen och använda de här gamla byggnaderna. Använda charmen och liksom göra någonting fantastiskt med det.
Det var jättevackert. Dit kommer jag gärna att gå fler gånger.
Ja, men det, och de hade ju gått bubbel som sagt, så jag hänger på också.
Ja, vad bra. Sen vet jag att du har varit på någon utflykt här, på någon liten fiesta.
Ja, jo, men jag var iväg på Fira del Fang, eller om det är då keramikfiestan i Sacabaneta. Och där har ju du varit förut, men jag har inte kommit iväg faktiskt förrän i år då. Och
jag har inte varit sådär jätteupphetsad över den faktiskt. Vad tyckte du?
Nej, men jag vet inte. Det kan hända att du kanske hade högre förväntningar. För att lite turistattraktion kan man väl säga att det är. Men inte bara, för att det är då en massa keramikutställare kan man säga som säljer sina prylar på den här marknaden då, och speciellt då under den här keramikfesten. Och det är både fina grejer och väldigt rustika grejer, och det är väl olika kvalitet på hantverken också. Men jag hittade 4 kaffekoppar till mig och en tekopp till Peter som var stor som ett badkar.
Åh, vad härligt, det gillar jag, stora, riktigt härliga tekoppar.
Ja, eller hur? Det är min bild också att te-drickare gillar stora härliga tekoppar. Men han påstår att den kanske nästan är... inte en tekopp längre, utan en balja.
Nackdelen är att så får man mellanvärma teet. När man har druckit halva så måste man mikra resten.
Ja, precis. Det är så. Absolut värt ett besök. Jag tycker att det var en trevlig upplevelse. Och det var soligt och vackert och fint. Och vi åt lunch på ett härligt knasigt ställe och sådär. Ja,
ja, men det är mysigt. Så ska det vara.
Sen blir man ju så glad när lyssnarna hör av sig, tycker jag. Nu har vi ju fått jättemycket feedback igen från våra lyssnare, och jag vill särskilt nämna Marie Brynning sen, som ofta skriver och kommentarer till oss. Och du träffade ju henne på ett yogapass förra veckan.
Ja, det var ju jättekul. Hon kom fram till mig och så frågade Marie så här: ursäkta, men är det du som gör Mallorca-podden? Ja, ja, sa jag sådär lite stolt, du vet. Och så säger hon så här, ja, för jag hörde att du kallade din hund för Pojol.
Ja! Och vi som tror att vi har kända röster, men egentligen Pojol, han är den som är mest känd.
Ja! Ja, det var jätteroligt.
Ja. Ja. Men hon skrev i alla fall, bra avsnitt som vanligt, jag lärde mig en del. Och det är så skönt också hon skriver, jag lärde mig en del. För att hon kan ju antagligen väldigt mycket om mandelträd och Mallorcas träd och växter redan. Så att, men hon kunde ändå lära sig något nytt. Men spontana tanke var då, ja, och vi lär oss ju jättemycket, du och jag, Katarina, när vi spelar in.
Det är en av de stora behållningarna med den här podden, att vi får lära oss så mycket när vi läser på lite.
Ja, ja, men för oss är det liksom en väldigt stor drivkraft. Och plus att vi har väldigt kul när vi poddar också.
Ja, men, ja, men så är det ju. Så att, vi kan väl uppmana våra läsare att fortsätta att höra av er.
Ja, men absolut. För det är ju, och det är ju också en väldigt stor drivkraft när vi får återkoppling från er lyssnare. Vi älskar det. Hör av er till oss. Och vet du, en som ju hörde av sig till oss det, och hade lyssnat på podden, det är ju Mikael Gordon Solfors som jag har träffat och pratat med för att spela upp i det här avsnittet.
Ja, men du ser vad som kan hända om man hör av sig till oss.
Ja, eller hur?
Ja, och Mikael, han hade ju en alldeles, alldeles speciell erfarenhet som han gärna ville dela med sig av, eller hur?
Precis, och som vi har liksom längtat efter också, att träffa en sån person. Han var i Magaluf och Palma Nova på sent 80-tal, 90-tal och har en massa minnen och nostalgi därifrån.
Ja, och det väckte ju till liv våra minnen och nostalgier från den tiden.
Ja, men verkligen. För det var ju då vi hade som roligast på ön under den tiden.
Vi hade nästan lika roligt som jag har nu.
Ja, jo. Alltså det är lite olika kategorier så där. Det är ju ändå en tid. Det här var ju en tid i livet när alla blad var oskrivna egentligen. Och det är ju någonting fantastiskt härligt i det.
Men du Helena, eftersom du känner att det var en alldeles speciell tid i ditt liv, så här, hur upplevde du Magaluf och Palma Nova på 80-talet?
Ja, men, alltså, jag tyckte det var ju ett riktigt röjarställe. Och nu ska man ju komma ihåg att jag var ju inte mycket i Palma Nova och Magaluf på senare år, utan det var ju då bodde jag inne i Palma och då var jag bara på Palmaklubbar liksom. Dels så jobbade jag ju på en klubb och dels så var det då de här klubbarna som låg i El Jonquet, som, ja, men det var en som hette Abraxas då, alltså, som vi var på mycket. Så det var ju mina hoods. Men jag jobbade ju på Alexandras diskoteka i Palma. Och det här ägdes ju av Tolo Kursak som öppnade då Alexandras 2 i Magaluf. Och där var jag ju en hel del. Men har du varit där? Har du varit på Alexandras 2?
Nej, jag bodde ju också i Palma så jag var också på Abraxas och de här ställena. Men däremot så bodde jag ju här nere när BCM öppnade i Magaluf.
Ja, just det.
Och det var ju en jättestor grej liksom. Det här gigantiska diskoteket öppnade.
Ja.
Och jag vet, jag tror kanske inte att det var precis öppningsveckan, men alldeles i början så hade de Samantha Fox på besök.
Ja, men du, alltså de hade fantastiska artister och det kan vi höra Mikael Gordon Solfors berätta lite grann om strax. Men jag tänkte på när de öppnade BCM, för att jag kommer mycket väl ihåg det, även om jag tror att jag inte bodde kvar på ön, så höll jag ju mig ajour med vad som hände och så. Och det var ju då samma ägare som ägde både Alexandra 1 och Alexandra 2, nämligen Tolo Kursak. Och det här BCM är ju hans initialer.
Här är det ingen blygsamhet inte.
Nej, men det är liksom så här stort ego där. Ja, men så här öppnar ett riktigt flagship. Och vad ska jag döpa den här till då? Ja, men Bartolomeo Kursak Mass, ja, det blir då BCM.
Ja, det blir bra, vi tar det.
Ja, men så himla kul och så fantastiskt att det finns kvar fortfarande.
Ja, jag såg det bara för någon vecka sedan när jag var i Magaluf. Jag blev lite förvånad för det såg inte ut som jag minns det. Jag minns det som att det byggdes lite i utkanten av Magaluf och det var lite tomt runt omkring. Nu låg det bara precis mitt inne i smeten.
Ja, ja, de har väl byggt på bra sedan dess antagligen. Det är ju några år sedan.
Det är ju några år sedan. Vi behöver inte göra någon räkna på det tycker inte jag. Men ska vi lyssna på Mikael?
Ja, men och jag måste först bara då sätta upp ett lite så här brasklapp, för att i början så är det väldigt slamrigt och Mikaels röst hörs jättetunt, men det är bara de första minuterna, så härda ut så kommer Mikael mycket starkare med sin röst. Och det här är en fantastisk intervju. Jag ser verkligen fram emot att ni lyssnare ska få höra det här. Så nu tycker jag vi kör. Nu ska det bli nostalgi på allvar och jag säger välkommen till Mallorca-podden, Mikael Gordon Solfors.
Tack så hemskt mycket, det är en ära att vara här till mitt älskade Mallorca.
Vem är du? Vem är Mikael Gordon Solfors?
Ja, det är en lång historia, jag vet inte om jag ska göra den långa historien så kort som möjligt. Men många kulturmänniskor känner igen mig utifrån perspektivet att jag och Hasse Wallman både drev, skapade och ägde Wallmans nöjen med bland annat Wallmans salonger. Och det är en del av min historia, men den andra delen av historien är att jag har ju då varit styrelserepresentant eller ordförande och ledamot för ganska många företag. Och framför allt då, som är egentligen den sida jag brinner för mest, det är min kreativa sida där jag har agerat som producent för både tv, film, konsert, musikal och show under många, 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 många år i Sverige.
Ja, det var ju ingen dålig CV måste jag säga. Så du har badat i nöjesbranschen i hela ditt liv då?
Ja, det kan man verkligen säga. Och jag föddes ju in i kulturen. För min pappa är ju en jazzmusiker som hette Dexter Gordon. Han gick tyvärr bort 1991. Därav mitt mellannamn Gordon. Och min mamma Lena Solfors, som för övrigt också bor på ön, fick ju mig tillsammans med Dexter när hon var väldigt ung och han var relativt gammal. Och utgångsen av det hela blev jag. Så att jag har vuxit upp i en kulturfamilj, så kan man säga.
Ja, du och jag, vi sitter ju just nu på ett hotell i Palma Nova som heter Globales Mimosa Park. Men det har inte alltid hetat Globales Mimosa Park, utan en gång i tiden var ju det här Hotell 33.
Jag blir ju gråtmild när du ställer den här frågan, för att en stor del av min historia där det hela började, givet min ganska dysfunktionella bakgrund, så hamnade jag utomlands väldigt tidigt och gjorde raketkarriär inom ringresor och blev väldigt tidigt hotellchef och direktör för Hotel 33 International som det hette, eller Hotel 33 på svenska,
ja,
i Palma Nova. Så att jag har ju tillbringat nästan 6 år av mitt vuxna liv på Hotel 33 International i Palma Nova. Det här hotellet som vi nu sitter på är ju fyllt av så mycket minnen, så mycket nostalgi och framförallt oerhört mycket stolthet.
Men vad var det här konceptet egentligen? För jag vet ju att Hotell 33 och Klubb 33, det var någonting väldigt speciellt i unga människors liv under några decennier. Vad det var för någonting?
Ja, först och främst måste vi sära på begreppen. Klubb 33 var ju en resebyrå som låg under Vingresor. Det var ett av Vingresors dotterbolag.
Mm.
Hotell 33, det var ett av Sunwing Internationals dotterbolag. Så det var ett annat varumärke under hela Ving-familjens varumärkeskedja som i sin tur ägdes av SAS på den tiden.
Mm.
Och det var ju en epok under slutet av 70-talet, 80-talet och början av 90-talet då SAS-Janne, den berömda SAS-Janne Karlsson, faktiskt var allas vår övermäktig vd. Så att det var ju också en sån upplevelse att få uppleva Janne Karlsson när han verkligen var som absolut bäst.
Ja, det fattar jag. Han är lite idol faktiskt för mig.
Han är idol. Ja, och vet du vad?
Han bor här på ön.
Jag ska tala om för dig att Janne Karlsson bor nästan granne med mig i Kalamajor.
Ja, alltså då blir man nästan lite starstruck.
Man blir starstruck.
Ja. Men du, det här Klubb 33-konceptet, det som jag tyckte var kul med det, det var ju att det var ju en åldersbegränsning här. Den som skulle åka med Klubb 33 måste ha fyllt 18 år, men fick inte vara över 33 år. Och det fick ju till följd att det var ju bara ungdomar som åkte. Och som jag kommer ihåg det så var det ingen som var särskilt många år över 20 som åkte heller. Utan det var liksom verkligen bara jätteunga människor.
Ja, men det stämmer. Alltså med, återigen, med resebyrån Club 33 så var det väldigt många som bokade så här, till Kos, Ibiza, Grekland, Mallorca, ja, you name it. Det var liksom så här, och det var väldigt många unga människor. Men igen då, varumärket Hotel 33 som låg under Sunwing International, det var ju någonting annat. Där samlade man nästan 20 nationaliteter från hela världen. Och där var begreppen de samma. Du måste ha fyllt 18 år, du ska max vara 33 år. Men det var en äldre ålderskategori. Så jag skulle nog säga att på hotellet så var nog snittåldern 25-26.
Det var lite mognare.
Det var lite mognare och lite mer medvetet. Och sen var det ju dyrare än en konventionell resa i och med att det var den tidens största boutiquehotell. Så att det blev ett litet annorlunda segment.
Ja, just det. För det berättade du för mig tidigare. Att, för när jag kommer ihåg Hotell 33 som kanske är lite... inte jättebilligt, men det var i alla fall ingen hög status. Men då i den vevan när du kom hit, då hade de bestämt att lyfta hotellet lite grann, ett snäpp, så att det var lite högre kvalitet. Var det så?
Ja, men det var rätt. Och då var ju förebilderna för Hotell 33 var ju på den tiden Club Méditerranée, det franska varumärket, där på något sätt och allting var inklusive. Allt från surfingbrädor till dansklasser till yogaklasser på den tiden. Så att under 2-3 år, till din poäng, så förflyttades ju Hotell 33 från ett partypalats till ett designpalats där man hade en väldigt hög tröskel för både party, show, stämning, kärlek, service och allting under väldigt fredliga tecken. Så att, men det var, jag vet inte, det är så svårt att förklara. Du märker ju själv, jag får sån glöd.
Ja.
Hotellet, jag har så mycket fina minnen härifrån som inte handlar om fest, utan som handlar om att vi verkligen berörde människor som kom hit.
Ja, ja. Men alltså människorna då, vilka var de? Kommer du ihåg någon eller några? Umgås du fortfarande med några av dem och... Hur ser det ut?
Ja, men det var ju sånt, jag blev faktiskt gråtvild när jag pratade om det, för att man, det var sånt starkt persongalleri, för det var också väldigt starka personligheter från hela världen som sökte sig hit. Och som sagt var, under mig och oss som verkades exekutivt på hotellet, så var det nästan 240-250 personer. Och i hela den staben så skulle jag nog säga att det var någonstans mellan 10 och 12 nationaliteter. För vi var ju tvungna på något sätt att ge service till alla de besökare som kom från olika världsdelar och framförallt olika länder. Och med det sagt så var det ett väldigt starkt persongalleri. Och jag kommer till exempel ihåg Maggan som flyttade hit slutet av 60-talet, som stod i vår reception i nästan 30 år.
Oj då.
Och Maggan såg, hon var så vacker i sin kvinnlighet. Hon var så vacker i sin själ och sitt stora, härliga, moderliga hjärta. Och Maggan är en sån person som jag tror att många av de som lyssnar på podden idag kommer ihåg.
Ja.
Hon stod alltid och mötte gästerna i receptionen med en stor blond tupéhattom. Så högt, så hon såg ut som Brigitte Bardot. Och hon såg ut som Brigitte Bardot när hon började på Hotell 33 som 25-åring. Och hon såg ut som Brigitte Bardot när hon slutade i sin pensionsålder när hon var 65 år i mitten av 90-talet. Hon var en sån fantastisk personlighet.
Ja.
Och sen hade vi Francesco som var receptionschef och Alberto i barerna. Persongalleriet var så starkt att många av de här är också kamrater fortfarande till mig. Vi blev ju liksom som en kollektiv familj allihopa. Så vi hörs av och det finns Facebookgrupper där vi pratar med varandra. Det finns WhatsApp-grupper för de som fortfarande också lever. För de var ju många år äldre än vad jag, många av de som jobbade på hotellet. Så är det ju kära minnen även för dem. Det var något speciellt.
Ja.
Och så kan vi låta om alla arbetsplatser. Men den här arbetsplatsen var någonting alldeles exceptionellt.
Ja, men jag kan tänka mig att det stämmer eftersom det var en väl avgränsad grej liksom. Men gästerna då, fortsatte de att komma tillbaka år efter år eller var det bara 14 dagar på Mallorca och sen så kom de aldrig tillbaka eller?
Och det är det här som är så fint, att vi hade, så vi kallar det för repeaters.
Ja.
Vi satte en sån hög standard så att folk stod bokstavligen och grät, alltså vuxna människor, när de åkte härifrån. För det var så starka veckor. Och i och med att vi var så otroligt noga med säkerhet och att allting skulle ske under begreppet service och kärlek, det vill säga att alla på hotellet skulle bli sedda, så var det också en speciell upplevelse för de som kanske inte blev lika bekräftade från därifrån de kom.
Nej.
Så att det blev en otroligt familjär, härlig, stark känsla på hotellet. Så det var väldigt många repeaters. Jag kommer ibland att ihåg ett gäng där bland annat Pigge Werkelin, en gotländsk känd entreprenör, ingick, som hette det gotländska gänget. Och de kallade sig för det gotländska gänget. Och sedvanligt så tryckte de upp t-shirtar och de kom hela biten. De var alltid 15-16 grabbar som man kände för dem, sagt när de kom så här, det här är röjare.
Ja.
Men de var så fredliga de också, för de förstod. För de förstod när de kom in i miljön, så förstod de så här, så att det här är verkligen byggt och gjort för oss. Vi ska inte på något sätt förstöra den här grejen, utan här går vi in och så är vi glada och vi ger energi och vi är en del av den här magiska känslan.
Ja.
Vi motade på något sätt Olle i dörren, och det var det som skapade den här fantastiska unika karaktären som var här. Så att Gotlandsgänget som återkom hela tiden. Det fanns ett gäng från Norsborg, Björnes grabbar, som kom tillbaka. Det var några frisörskor från Köpenhamn som jag kommer ihåg som återkom. År efter år efter år. Det var schweizare, italienare. Det var otroligt härligt. Folk kom verkligen tillbaka.
Ja. Och så hade ni uppträdanden och diskor. Du berättade att ni hade tävlingar, löparrundor och allt möjligt.
Vi hade ju
ingen hejd liksom.
Nej, det var verkligen ingen hejd. Vi hade ju sportprogram då, 7 dagar i veckan, 12 timmar. Alltså från 09.00 till 21.00. Edgen i det här, det var ju att vi hade, som folk tror jag kommer ihåg, det var att vi hade ju fantastiska shower.
Mm.
Det var ju inte bara reseledaren som tillika ikade sig rollen av att vara artist, utan vi rekryterade ju artister och hade moderna bra showskapare och regissörer och koreografer och ljusdesigners.
Och då var det reseledarna som var artisterna? Alltså.
Ja, man kan,
eller var det artisterna som var...
Jag vände på begreppet. Så att jag hade ju auditions och rekryterade fullblodsartister som kom ner och skolades om till en högre servicegrad och blev också reseledare. Så det var det som satte nivån på det hela. Och sen var det ju... Vi var också så... På den 80-talet var ju en väldigt frisläppt period.
Ja.
Så vi var ju också väldigt ekivoka i vårt uttryck. Så vi tog ju verkligen i... från tårna för att säkerställa att kläder och design och uttryck och sensualism och allt det här skulle vara maximum.
Mm.
Så show och nattklubb har en stor del.
Mm. Mm.
Och det fina, och jag vet inte, ja, du har ju själv berättat att du var här på hotellet, men från mitten av 80-talet och framåt så var ju det här också en etablerad nattklubb, så vi hade ju vakter och kö utanför för de som kom från andra kommuner och byar och städer från Palma. Så man tog ju taxi eller man tog Vespinos eller man cyklade, vad man nu än gjorde, så kom man hit och så stod man i kö och sen hade vi insläpp och sen så umgicks man i hela den här ytan.
Ja.
Så det var, det var en pågående verksamhet varje natt här på hotellet.
Och vi sitter ju här nu på det här hotellet och det är verkligen gigantiska ytor liksom. Jag vet inte hur många kvadrat. Man kan kanske uppfatta lite grann på akustiken som är här att det är stort och så.
Och högt.
Ja.
Det är 11 våningar högt.
Så det
är väldigt, väldigt stort.
Men du, hotellet, jag gillar ju att prata om hela Palma Nova Magaluf, och hotellet var ju en, alltså det var ju en väldigt central del under den här tiden som du säger. Det var ju någon slags nöjesepicentrum. Men folk gick ut till andra barer i Magaluf och Palma Nova också. Vad var det för ställen som gällde på den tiden? Kommer du ihåg det?
Oj, nej men alltså alla namnen man har kvar. Man kan ju lugnt säga att vad det gäller nattklubbsutbudet och det som skedde i Palma Nova och Magaluf under den här tiden, så var ju det gigant, alltså det var ju en pågående fest hela tiden utanför hotellets gränser, men just i Palma Nova och Magaluf och det som var de stora centrala delarna, framförallt för den skandinaviska publiken, det var ju den glade viking.
Den glade viking?
Ja. Och sen Rogers bar. Eller Rogers bar som det hette.
Ja.
Och på Rogers bar så var ju då det specifika och centrala, det var ju att man fick ju typ världens absolut största drinkar med världens längsta sugrör. Det var litervis av alkohol.
Ja,
helt galet. Och sen var det ju också begrepp som nattklubbar som Bananas och som Alexandra som flyttade hit.
Och sen var det
BCM, alltså BCM som det heter.
Mm, och som finns kvar.
Och så, på den tiden så var det nästan som ett rymdskepp som hade flyttat in i Magaluf.
Men hur är det med Rogers bar och Store Viking? Finns de kvar?
Nej, vare sig den glade viking eller Rogers bar eller Rogers bar finns kvar.
Nej.
Men det är ju verkligen begrepp från de åhörare och lyssnare som lyssnar på podden idag, så tror jag de kommer att komma ihåg det.
Och den här bargatan som alla pratar om, den var inte bargata på den tiden?
Nej, verkligen inte.
Nej. Men det är väl inte riktigt, alltså det är ju väldigt internationellt, finns ju hur många nationaliteter som helst där, men det domineras fortfarande av engelsmän och skandinaver.
Och tyskar skulle
och
jag
tyskar,
säga.
Ja,
absolut. Mm. Och då kan man ju säga som så att alltså, charterdestinationen som det eller 1959 i Calvià, när man tog beslutet att de här fem fantastiska stränderna skulle bli ett och samma område, en destination, Magaluf och Palma Nova, så var ju fokus på brittisk massturism. Och det var fokus på Brighton och det var Brixton och det var Buckpole, tror jag det heter, som på något sätt var grunden.
Ja.
Och från dess så har ju Magaluf och Palma Nova, men framförallt Magaluf, varit ett jätteetablerat begrepp i UK, i England. Så att det domineras ju, skulle jag vilja säga, av engelsmän. Sen kom skandinaverna och sen så kom tyskarna. Men det är fortfarande engelsmän, skulle jag säga, som är övervägande.
Ja, okej. Men du, om man tänker, nu har ju kommunen här bestämt sig för att städa upp lite grann sedan ett par år tillbaka. Och det blir successivt bättre och bättre. Men det har ju varit, för bara 4 år sedan så var det ett odrägligt röj här. Och det är liksom fylla, en sak, droger, sex och så balconing och slagsmål och till och med mord. Och det har vi ju haft en bild av hela tiden, att ja, men det är så här illa har det aldrig varit. Men jag tänker att på den tiden när du var här och för den delen när jag var här också då, 90-80, så alltså det var ju ett jäkla röj då också, eller hur?
Ja, men jag tar ju del av nyheterna om vad man tycker och tänker om Magaluf och Palma Nova i den här tiden vi lever i nu. Men om man går tillbaka till 70-tal och framförallt skulle jag säga 80-tal, början av 90-talet, det var mycket, mycket värre. Men jag inbillar mig att det var inte lika mycket våld, men alkoholkonsumtionen och den här festen som i princip var laglös, som pågick 7 dagar i veckan här nere i Palma Nova Magaluf. Every night, varenda dag. Det var ju helt galet. Jag vet inte hur många gånger jag såg kräkandes människor eller alltså tågapartyn på gator.
Ja, men folk som var mer eller mindre medvetslösa.
Och det var barrundor. Alltså det var ju helt laglöst. Helt. Så att jag skulle säga att det var mycket, mycket värre för 30 år sedan. När jag kommer hit nu så tycker jag att det är ju lugnt och drägligt jämförelsevis. Jag känner ju inte igen den här galna destinationen så som det var.
Ja. Men är du här på kvällarna någonting nu?
Ja, jag har varit. Nej, men det ska man ju också veta, och det vet ju poddens lyssnare. Men Magaluf och Palma Nova har ju successivt förändrats.
Mm.
Boutiquehotellen har börjat komma in.
Ja.
Alkoholkonsumtionen är reglerad.
Ja.
Det är mycket dyrare hotellnätter. Så att aktivt har man ju tagit ett beslut i region- och kommunledning till att även Magaluf och Palma Nova ska få en annan ton i likhet till övriga Mallorca. Men det kommer ju ta några år.
Ja.
Men jag spår att Magaluf och Palma Nova kommer att vara likställt med Portichol Molinar om 10-12 år.
Mm.
För man är på väg åt den utvecklingen. Det är starka varumärken, dyra varumärken, livsstilshotell, boutiquehotell som är på väg in. Så att jag tror, och det är ju en fantastisk geografisk position.
Ja,
stränderna är magiska.
Det är det, ja. Men låt oss hoppas att Magaluf och Palma Nova ändå behåller lite grann av det här folkliga som ändå är liksom. Att det finns något härligt i det också. Att det inte bara är dyra restauranger, utan det finns också sånt som man kan slinka in på. För de här härliga stränderna, det är ju alla, liksom, det är varmans egendom, om man säger. Jag åker ju ofta hit på dagarna och bada. Det är en jättefin strand här. Och vad man, trots att man kan tro att det är väldigt fullt, så åker man hit tidigt på förmiddagen, då är det folktomt.
Ja, men nu tittar ju du och jag på varandra och ler, för att vi delar ju samma upplevelse.
Ja.
Jag kan säga att även fast jag har varit här nu i nästan 40 år på den här underbara, älskvärda ön som man älskar sönder, för det finns alltid någonting att upptäcka runt varje ön.
Mm.
Så jag och min lilla familj, när vi är här så åker vi kanske 1 eller 2 gånger i veckan till Palma Nova, till strand 1 och strand 2.
Ja.
För det är relativt lite folk. De chiringuitos, alltså strandrängarna som finns där, strandrestaurangerna, är jättebra.
Mm.
Servicenivån är super. Strandkvaliteten är fantastisk och vattenkvaliteten och tillgängligheten, det är underskattat. Och det är därför jag säger så här, att jag spår att Palma Nova och Magaluf, när merparten släpper fördomarna och börjar komma hit, så kommer man att upptäcka någonting som man faktiskt vill vara i.
Ja, det är ett fantastiskt ställe, och nu när vi sitter här då håller solen på att gå ner och färgar molnen rosa, och ja, alltså det är verkligen jättefint, och du har ju varit alldeles tårögd hela tiden, ända sedan vi kom in på hotellet. Så det är ju mycket nostalgi verkligen. Men apropå nostalgi, läste jag för en tid sedan om septembergänget. Är det någonting som du känner till?
Septembergänget, nu ringde det inte någon klocka. Var det septembergänget några som kom tillbaka och återkommande här?
Ja.
Ja, ja, men nu kommer jag ihåg dem. Septembergänget, jag tror att de var här typ i 14-15 år.
Ja.
Var de? I 14-15 år. Och de kom alltid andra, tredje veckan i september.
Ja, just det. Ja, ja. Ja, men så det är ju kul, och jag tror inte att det är bara de. Nu har ju de varit med i Mallorca-liv, tror jag. Så att, då har jag fått ögonen på mig. Jag tror att det finns många sådana gäng som är nostalgiska, som åker samma tid varje år och åker tillbaka till sitt favorithotell i Palma Nova eller Magaluf.
Så. Ja, men så är det absolut. Och det är ju det som är grejen på något sätt. Den här tiden satt så djupa spår. Och en annan sak, jag skulle kunna sitta här och prata hur länge som helst.
Ja, jag vet.
Men en annan sak som jag också är fint är att vi skapade ju egna utfärder från det här hotellet för att vi var extra kreativa. Mm. Så vi valde ju inte att vara på Pirates eller åka till Drakgrottorna, utan vi hittade ju egna uttryck som stod för våran livsstil. Mm. Och två, tre fina sådana historier, till exempel då att Estrenc, som många av lyssnarna känner till, en av de finaste stränderna på Mallorca, var ju inte etablerad på den tiden.
Nej.
Men av en slump så hittade vi den här fantastiska stranden som vi var ensamma på, och så gjorde vi en utfärd dit en gång i veckan som vi kallade då för Freak Out Beach. Och då åkte vi dit med flaggor i turkosa och mintblått och allt vad det var, allting, och satte ner dem i stranden för att manifestera att vi var där. Och vi var helt ensamma på de här fantastiska naturstränderna. Och det var topless, och vi hade med oss vatten och meloner, och vi hade paella, vi åt på stränderna. Det var liksom en utflykt. Mm. Och en annan utflykt som vi hade på den tiden var ju också till El Mago.
Ja, just det.
Och El Mago, som ligger längre ner i Magaluf i Calavinas, var ju också ett ställe och en fantastisk strand som var naturalistisk, som ingen kände till. Mm. Men vi på sättet till det skapade en egen liten utfärd. Och folk var ju likväl som jag sitter tårögd nu.
Ja.
Så när de fick uppleva de här fantastiska miljöerna som var 10 minuter från allt det här. Ja. Så var ju folk helt stumma.
Ja.
Och det slutade med att när vi hade El Mago-utfärden och var helt ensamma, det var inga andra där, så utvecklade vi det till Moonshine Party. Så att vi förlängde eftermiddagen och dagarna och var kvar och drack vin och hade lägereldar. Och sen så hade vi akustiska gitarrer med oss.
Ja.
Och så var det Moonshine Party vid El Mago här.
Och sen
ringde man till bussbolaget och så sa man på spanska till Paco eller Juan, eller vad de nu heter, så sa så här: snälla, kan du komma 6 timmar senare? Jag har med mig hela gänget, men vi åker härifrån ungefär vid midnatt. Och så kände de sig att, och sa så här: är du inte klok? Hur kan det vara? Ja, men det är så vackert.
Ja.
Ja, ja.
Ja.
Det var en speciell tid.
Ja.
Och man känner sig lite som en pionjär.
Ja.
Och det är all den här kärleken som är så svår att dölja, för det finns inget att dölja, för man älskar den här ön.
Ja.
Men kärleken till ön, den sattes verkligen under den tiden och den epoken.
Ja.
För det var så mycket pionjärkända, man var så otroligt nyfiken på allt som fanns runt varje krön, varje berg, varje skog, varje pinne.
Det var så mycket nytt att,
utforska hela tiden.
Ja. Men du, jag tänker så här, att vi ska låta den här bilden av Playa del Mago vara kvar på näthinnan när jag tackar så jättemycket för den här intervjun.
Jag hoppas verkligen att alla lyssnare fortsätter lyssna på en fantastiska podd. För det var ju genom intresset för att hitta nytt och upptäcka nya möjligheter på Mallorca som jag också såg och upptäckte eran podd. Och sen när du tog kontakt med mig så blev jag så otroligt glad.
Ja.
För det är också för härligt att få dela med sig av kärleken till den här ön.
Ja, vad roligt. Och tack för den lilla puffen.
Ja.
Hej då, Mikael.
Hej då!
Helena, det var precis så fantastiskt som du hade utlovat. Vilken grej, vad kul att Mikael hörde av sig.
Ja, men eller hur? Och alltså, sån intressant människa, vad han har varit med om. Och både varit med om och skapat själv, liksom sådär. Helt fantastiskt. Och så kul att höra vad alla hans anekdoter från den här tiden. Helt underbart. Mm.
Kommer du ihåg när vi hade ett nostalgiavsnitt om Plaza Gomila?
Ja då, hur kan man glömma det?
Mm. Ja, vi fick ju otroligt mycket respons på det. Så att det ska vara roligt att se om ni lyssnare har lika mycket att kommentera gällande Palma Nova och Magaluf när det begav sig.
Alltså jag har en känsla av att det kanske nästan är mera.
Ja, det kommer att visa sig.
Ja, men och det här septembergänget som jag och Mikael pratade om då, det finns ju säkert massor med sådana grupper som åker år efter år och liksom behåller vänskapen, underhåller vänskapen på så sätt. För man kommer ju ifrån varandra och gör olika saker i livet, men så har man då en sån här sak som för en tillsammans varje år.
Jag tycker det är jättemysigt. Jag vet, för några år sedan så gjorde ju SVT ett program om ett gäng som alltid åkte till Plädlingles på Gran Canaria och dansade på ett speciellt hotell där. År efter år efter år så har de en sån här dansbandsvecka där nere. Och det var samma människor som åkte dit och hade så himla roligt tillsammans.
Ja. Så härligt liksom. Lärde känna varandra när de var unga och så fortsätter göra allt det där år efter år.
Jag kan bli lite avundsjuk på människor som verkligen håller fast vid det där och bara tycker så mycket om det och vill fortsätta ha det som en tradition.
Ja, men eller hur? Man är lite avundsjuk. Vi får fixa våra egna traditioner, Katarina.
Ja, det får vi göra. Vi har ju en poddtradition sedan 6 år tillbaka.
Precis, och 6 år tillbaka. Vi fyller 6 år den 6 maj. Det är då vi fyller år.
Ja, det är så.
Ska vi ha fest? Ja, sa du det?
Vi ska i alla fall dricka kava.
Ja.
Det ska vi i alla fall göra.
Ja, och alla lyssnare som är på ön får komma och dricka kava med oss.
Ja, det tycker jag låter som en bra idé.
Eller hur? Ja.
Ska du dricka någon kava nu framöver?
Ja, men det hade... och får jag nörda lite? Vad härligt! Det är så här att kava, det görs ju enligt den traditionella champagnemetoden då, precis som champagne och så. Men prosecco som de har mycket av i Italien, den görs inte enligt den metoden. Och i min mun är inte prosecco alls samma sak som champagne och kava då. Men i det här området, i den södraste delen av Aostadalen, där gör de någonting som heter Alta... Ja, nu kommer jag inte ihåg exakt vad det heter, men det är i alla fall ett skummande vin, eller ett bubbligt vin som är gjort med samma metod som champagne och kava. Så det tänker jag faktiskt dricka ikväll.
Ah, vad härligt!
Vad
kul, för prosecco är verkligen inte min favorit heller.
Nej, men det är en speciell... Alltså det framställs inte på samma sätt som kava och champagne, så det är inte samma dryck alls. Men du då, ska du dricka någon kava?
Det kommer jag absolut att göra.
Ja, bra.
Och kanske till exempel på lördag den 23 mars, för då är det något som heter Art Palma Brunch. Och det är när stans konstgallerier och museum går samman. Och hälsa konstälskare välkomna till vernissage på dagen. Och då brukar det bjudas på ett litet glas kava sådär. När man
det
kommer
kan
in
jag
lite
mycket
snittar.
Väl föreställa mig. Jag har svårt att föreställa mig en vernissage utan ett glas bubbel, verkligen. Så att, låter som en bra idé.
Ja.
Och det är då, hur hittar man dit? Man går in i gallerigränderna där i Calatrava, eller?
Ja, precis, där är det mycket. Och mot La Longe till också.
Ja, okej. Okay. Ja. Mm. Och det är lördagen den 23 mars. Och om man inte vill göra det då, eller om man kan komba det kanske på något sätt, då kan man åka till Canpatas utanför Felanich. Och där kan man då festa, dansa och ha kul samtidigt som man hjälper hemlösa hundar på en charity paella party.
Oj, wow!
Ja, men det låter väl kul. Och det är så gulligt, för Canpatas, det tror jag är en konstruktion. Jag tror inte att det heter så från början. Utan, ja, men kan är det har vi ju rätt ut i en språkspaning i podden nyligen. Och patas, det betyder väl tassar?
Ja.
Det här är då ett välgörenhetsevent som ska generera pengar till den här företaget för hemlösa hundar. Och jag tror det låter jättekul. Jag tror det kommer bli jättekul, och det kommer vara musik och liksom en stor paella, och så får man väl betala och så går allt överskott liksom till det här hundhemmet.
Mm. Det låter som en jättebra idé.
Ja, men man kan adoptera en vovve, så alla som vill ha en hund kan åka dit.
Ja. Pujol, vill du ha ett syskon?
Vad sa han?
Nej, han skakade på huvudet och sa det finns bara plats för en hund i er säng.
Okej, okej då. Mm. Ja, ja.
Och sen tänker jag att nästa gång vi poddar är ju på långfredagen. Men då är man ju mitt inne i påsken. Så jag vill slå ett litet slag för just påsken här nere. Semana Santa, den heliga veckan. Det är ju påskprocessioner i princip hela veckan. Fram till, jag tror torsdagen är, eller fredagen är den största, sista. Och sen att man då tänker också på att det är helgdagar. Och i påskveckan så är helgdagarna verkligen helgdagar. Framförallt fredag och söndag är ju de stora dagarna när allt är stängt.
Ja.
Och Svenska kyrkan, de har också påskfestligheter. På påskdagen, alltså söndagen den 31 mars, så börjar det klockan 16.00. Och det är förutom en gudstjänst så är det påskmat, påskpyssel, besök av påskharen. Ja, men det blir påskfest helt enkelt.
Åh, så det blir lite så här svensk känsla. Tror du att det blir sill och lite svensk påskbuffé då också?
Det tror jag absolut att det blir.
Mm. Och vill man då veta tider och mera detaljer om den här processionen så kan man ju gå till våran hovleverantör majorkanyheter.com. Där kan man i deras kalendarium hitta allt som händer under påsken.
Jajamän. Och påsk, långfredagen i påskveckan, då kommer nästa avsnitt av Mallorca-podden ut.
Ja, den 29 mars. Vi längtar redan.
Jag vet vad det kommer att handla om.
Nej, berätta.
Jo, jag ska nämligen träffa en vinmakare här på ön. En svensk kille, Johan, som flyttade hit med sin fru, tror jag. Och de har startat en vingård och driver en vingård här. Och det tänker jag fråga honom allt om hur det har gått till.
Amen. Gud, vad spännande. Och vilket bra avsnitt. Det där kommer ju passa mig som handsken, eller hur? Men Katarina, du måste ju fråga honom om bubbel. Gå inte ifrån den intervjun utan att ha frågat om han gör någon bubbel.
Jag lovar.
Och också om vilken metod han använder.
Och så ska jag be få en flaska med mig också.
Ja, det är självklart. Alltså det tar jag för givet bara.
Så det var den fredag om 2 veckor, den 29 mars. Du, nu är det bara musiken kvar.
Ja, men gud, vad härligt. Vad blir det den här gången då?
Den här gången blir det en man som är född 1996 i Sevilla. Han heter Javier Alvarez Berett, men han kallas bara för Berett, det är hans artistnamn.
Lite som Carola då?
Ja, lite som Carola. Men till skillnad från Carola så började han sin artistkarriär med rap. Men nu gör han mer en blandning av pop och reggaeton. Och den låten som jag har valt heter Vuelve.
Alltså det låter ju superbra. Låt oss säga hej då till våra lyssnare med den då.
Hej då!
Vuelve a decirme lo de siempre. Que me quieres pero no puedes tenerme. He hecho lo imposible por hacerme fuerte. Y aunque sea el mismo camino solo vuelve. Solo quiero que lo intentes. No me digas que ahora necesitas suerte. De verdad que necesitas te recuerde. Que las cosas que se cuidan no se tiran de repente. Si nunca te duele no te hará feliz. Duele más tenerte que dejarte ir. Prefiero un lo siento antes que no sentir. No compensa siempre quedarse que huir. De nada me espero y menos de mí. Me dijeron ve por todo y fui por ti. Hasta qué momento sí se aprende y hasta qué momento se perderá el tiempo solo por seguir. Dicen que lo bueno tarde y yo llevo esperando tanto tiempo que lo bueno no quiere venir. Dicen que hay palabras apropiadas igual que existen personas que no lo saben y son así. Llamamos consejo a cualquier cosa hasta que me di cuenta que hasta quien te quiere te puede mentir. Ya que todo el mundo te aconseja suficiente para que seas lo que quieren, pero no feliz. Vuelve a decírmelo de siempre. Que me quieres pero no puedes tenerme. He hecho lo imposible por hacerme fuerte. Y aunque sea el mismo camino solo vuelve. Solo quiero que lo intentes. No
me digas que ahora necesitas suerte. De verdad que necesitas, te recuerde que las cosas que se cuidan no se tiran de repente.
Tiraste mi recuerdo hacia el pasado. Te extraño porque nadie se compara a ti. Cuando debí alejarme más me enamoré. Porque eso de olvidarte nunca lo aprendí. Si fuiste mía, si yo fui tuya, ¿por qué? ¿Por qué te alejas? ¿Por qué el orgullo? No sé. Dudo que el tiempo pueda borrar esta vez el sentimiento de lo que pude y no fue.
Ahora soy consciente que hay caminos que acaban en otros y hay personas que acaban en otras porque sí. Ahora me di cuenta que hay problemas que resuelvo en tanta gente, pero nunca lo resuelvo en mí. Qué bonito es ver que estaba bien, pero es que ni viéndolo bien es la manera para verte a ti. Al mundo le sobra gente rota y necesita de verdad personas fuertes que sepan unir. Vuelve a decirme lo de siempre, que me quieres pero no puedes tenerme. He hecho lo imposible para hacerme fuerte, y aunque sea el mismo camino solo. Vuelve, solo quiero que lo intentes, no me digas que ahora necesitas suerte.
Siempre que me quieres pero no puedes tenerme. He hecho lo imposible por hacerme fuerte, aunque es el mismo camino solo.
Vuelve, solo quiero que lo intentes, no me digas que ahora necesitas suerte. De verdad que necesitas te recuerde que las cosas que se cuidan no se tiran de repente.